för mig. I mitt innersta bär jag en bit av ett avlägset land. Luftet om att jag hör hemma där. I mitt innersta bär jag ett hopp om en avlägsen strand. Att få möta Herren ansikte mot ansikte. Så vad jag än gör, vad jag än tar mig för, ska jag aldrig släppa taget om denna osynliga hand som Herren sträck mig. Nej, vad jag än gör, vad jag än tar mig för, ska jag aldrig släppa taget om detta osynliga land som kallas himmelen. Om nu Gud är en lugn, har jag svårt se min väg meningsfull. Livet är då ren förfänglighet. Men jag tror på den man som blev korsfäst för kärlekens skull. Du vet graven som blev lämnad, som blev funnen tom. Så vad jag än gör, vad jag än tar mig för, ska jag aldrig släppa taget om denna osynliga hand som Herren sträck mig. Nej, vad jag än gör, vad jag än tar mig för, ska jag aldrig släppa taget om detta osynliga land som kallas himmelen.
Vi har ju redan egentligen hamnat in i texten. Men jag tänkte att vi ändå skulle ta och stanna inför den text som jag tänker mig i den här förmiddagen. Och det är ju, handlar ju om Petrus. Vi kommer in i texten när Jesus har förvandlat alla de här 5 bröden och 2 fiskarna till en hel måltid. Till massor med människor. Lärjungarna har säkerligen sett att liksom den här känslan, wow, hur kunde det bli på det här viset? Tänk att han kunde göra 5 bröd och 2 fiskar till mat så det räckte och blev över. Och så kommer vi in i texten, och det här är Matteus 14 och så är det vers 22. Strax därefter befallde han sina lärjungar att stiga i båten och föra honom fara över till andra sidan sjön medan han själv sände iväg folket. Sedan gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten befann sig redan många stadier från land och var hårt ansatt av vågorna eftersom vinden låg emot. Vid 4:e nattväkten, någonstans kanske vid 3 på morgonen, kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de så förskräckta och sa, det är en vålnad. Och de skrek, så rädda var de. Men genast sa Jesus till dem, var lugn, det är jag, var inte rädda. Petrus sa, Herre, om det är du så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Jesus sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. Men när han såg hur häftigt vinden låg på blev han rädd och började sjunka. Då ropade han, Herre, hjälp mig. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa, så lite tro du har. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa, du är verkligen Guds son. Nu ska vi se om vi får på den här bilden. Idag när vi kom till kyrkan så var det ganska många av oss som gick och hälsade med hand, va? Eller hur? Rätt många faktiskt. Vi sträckte ut handen och så sa vi någonting. Förr i tiden så sa vi nog oftast frid. Nu hamnar vi något mer däremellan och ibland blir det till och med ett litet tja. Det finns en händelse i livet jag tror vi kanske kan minnas. Och det är den där då vi var litet barn. Då vi var lite smårädda. Då var det rätt gott att få ta pappa eller mamma i handen, eller hur? Det finns någonting som händer i det mötet mellan våra händer. Vi blir inte riktigt lika rädda. Det förändrar. Kommer du ihåg hur det var på gymnastiken? När vi skulle gå på bommen. Är det någon som har gjort det? Jag har gjort det, va? Ja. Min lärare var lite extra så där fyndig. Ni vet, det fanns två sidor på bommen. Den ena var lite bredare och lite liksom platt. Och den andra var lite rundad. Ja, ni kan veta vilken jag stod på. Den rundade. Och så när man kommer där och så ska man börja gå på den där bommen. Alltså, det gick ju inte först. Eller? Jag trillade i alla fall ner. Ni kanske fixade det där. Men jag vet, jag trillade ner. Det var inte så enkelt. Men när jag fick någon som höll i handen, då gick det. Och med lite träning och lite undervisning så lärde jag mig att om jag tittar rakt fram på en punkt och går, då funkar det. Är det någon som har gjort samma erfarenhet? Ja. Visst är det rätt märkligt. Men det funkar. Det är samma underlag. Det är samma höjd. Men en hand eller ett blick fäst på en punkt faktiskt fungerar. Kanske någon kommer ihåg första gången som du höll den som du tycker lite extra mycket om i handen. Kanske någon kommer ihåg det. Det var en liten särskild känsla att få hålla henne eller honom i handen. Eller känslan av att hon eller han skulle jag hemskt gärna vilja hålla i handen. Tänk vad skönt det skulle vara och vad mysigt det skulle vara. I olika kulturer så finns det så att man går och håller varann i handen. Killar håller killar i handen och tjejer håller tjejer i handen. Det verkar som att det är mer vanligt i vissa kulturer än i andra. Och det finns också ett handslag som kan vara jobbigt. Och det är just det handslaget jag saknar. Som jag så hemskt gärna skulle vilja ha, men som inte finns där. Det finns något särskilt som händer att hålla någon i handen. Det finns en samhörighet. Och jag tänker på bibelordet som säger, ska vi se om vi har det förresten med här. Det vill inte, jo där kommer. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa att du tänker på henne? En människoson att du tar hand om honom. Herrens fingrars verk. Är det en knapp på sidan? Titta där, ser du. Ska jag hålla den intryckt eller? Då kanske jag stängde av den igen. Du får hjälpa mig med nästa bild. Petrus är ju en utav de frontfigurer som vi kanske ganska ofta stannar inför, som vi känner igen. Berättelsen om Petrus är ju ganska fokuserad vid att han faktiskt vågar sig ut på vattnet. Jag kommer nog inte stanna så jättemycket omkring just den, du får tänka dig själv. Men det är någonting som händer hos Petrus, att han ändå vill våga. Det är något som säger att han vill. Det kanske var rent så att han kände, det här är häftigt, det här måste jag bara få testa. Det är möjligt. Men han får klättra över. Och jag vet ju inte hur han kände det första liksom, sekunderna när han skulle sätta foten på vattnet och undra om det verkligen höll. Det kan vi ju bara spekulera i. Men jag har en bild för mig att det var nog inte så där jättegivet. Håller det? Funkar det? Och så när han sätter ner foten så märker han att faktiskt vattenytan håller. Och han går vidare. Vad vi förstår så är ju den här händelsen väldigt förknippad vid storm. Det är vågor. Jag kan säga så här att vågor och Peter hör inte ihop. Jag tycker inte om när det gungar för mycket. Återkommer till det om en stund. Och när Petrus går där och gör som jag gjorde på bommen, så länge han höll fokuset på Jesus, då funkar det ju. Och så börjar han titta sig omkring, och så börjar det gunga, och så börjar han sjunka. Undra om han ropade lite försiktigt: Jesus, kan du tänka dig hjälpa mig? Eller om det blev ett sånt där riktigt skrik: Jesus, hjälp! Typ riktig panik. Jag skulle tro att det nog är med det sista. Att han faktiskt ropar ifrån djupet av sitt inre: Herre, hjälp mig. Du måste hjälpa mig. Och det är där vi kommer in i texten som på något sätt jag stannar idag. Jesus sträcker ut handen, tar tag i Petrus och drar honom upp. Kanske du och jag hamnar i den där situationen titt som tätt. Du kanske har fått en kallelse att gå ut, göra något särskilt, vill lyssna om Angin. Hur han nu ska gå pionjär. Tänk att släppa en hel antagligen fast tjänst med goda förutsättningar. Och nu ska han bli pionjär. Om 6 år så kanske han inte har någon lön. Vem vet? Men det var att gå ut på vattnet. Kanske det är så att du och jag har olika sådana här situationer som faktiskt gjort att vi känner att det gungar. Kanske du skulle börja tänka tillbaka lite grann till den där anknytningspunkten som gjorde att du ville, att du vågade, att det var något som drev dig. Någonting som kände att jag vill faktiskt ut. Och det höll. Och nu började liksom gunga. Och det började kännas lite så här, lite jobbigt. Så mitt uppdraget så kan vi känna som Petrus. Jag menar, där går han ju på vattnet. Men så känner vi att det, liksom, det landar inte. Det bär inte. Det funkar inte. Man brukar säga att Jesus finns inte alls där jättelångt bort. Hur långt bort vi än går ifrån honom så är han faktiskt bara en bön tillbaka. Visst är det lättare att säga när man mår bra, eller hur? Det är ju mycket lättare att säga det. Men det är lika sant sen. Det är lika sant hur långt jag än har sjunkit, så är det lika sant att han finns där tillbaka. Det finns en bok som jag läste för massa år sedan som jag blev påmind om igår kväll innan jag gick och la mig. Så jag var tvungen att börja gräva i mina lådor där hemma. Och jag hittade den. Man är så jätteglad när man hittar en bok som ligger långt ner i djupet. John Ortberg har skrivit en bok som heter Om du vill gå på vatten måste du ta dig ur båten. Jag vet inte om ni har sett den här gången. Jag har nog läst den 3 gånger tror jag. 4 gånger också kanske. Och han skriver så här: när vi blir mer fokuserade på den överväldigande stormen än på den överväldigande gudsnärvaron är vi illa ute. Jag tror faktiskt att den finns med där i texten. Jag har ändå stavat hans namn fel där. Det heter Ortberg och inte Ortberg. Han säger så här också, den texten finns inte med på sidan. Han kallar aldrig människor att sjunka. Det händer ibland, men det är inte hans avsikt. Hans kallelse är aldrig en fälla som leder till misslyckande. Men det händer. Vad var det han sa? När vi blir mer fokuserade på den överväldigande stormen än på den överväldigande gudsnärvaron. Visst är Gud stor. Visst är han härlig. Låt mig gå vidare. Jag tror det kommer nästa bild. Jesus lägger sina händer på barnen. I Markus 10. Där finns det en sån där, jag försöker se mycket i bilder. Jag vet inte om du ser det framför dig. Jesus finns där tillsammans med lärjungarna och så kommer mamman och pappan med sitt barn. Det var inte så att Jesus sa bara, ja, det blir bra det här. Tack ska du ha. Nu kan du gå vidare. Utan han tar barnet upp. Han lägger sin hand på barnet och välsignar det. Det var inte vilken hand som helst. Det var Guds utsträckta hand som lägger handen på barnet. Nästa bit jag tänker på det är när Jesus, och det här kan vi se på många ställen, där till exempel i Markus 1 så står det om den spetälske som frågar så här, ska läsa innantill tror jag. En spetälsk kom fram till honom och föll på knä och bad: om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig, räckte ut handen och rörde vid honom och sa: jag vill bli ren. Jag vill bli ren. Ser du Jesus framför dig? Hur han kommer till den spetälske som frågar: kan du göra mig ren? Och så sträcker Jesus ut handen och möter honom och säger: jag vill bli ren. Och så skulle vi kunna räkna upp bibelord efter bibelord, händelse efter händelse som faktiskt Jesus kommer och sträcker ut sina, precis som han gjorde med Petrus som ropade: Herre, hjälp mig. Ska vi ta nästa bild också? Det finns en vers i skapelseordningen som jag nästan alltid på något sätt kommer tillbaka i. Och den är Jesus som skapar människan. Jesus säger, eller Gud säger ungefär så här: låt oss skapa människan. Kommer ni ihåg vad som står sen? Till vår avbild. Och jag tänker mig, Gud står där med sin spegel och så tittar han så. Ja, så ska vi göra. Ja. Har du tänkt på att det så har han gjort med dig och mig? Och ändå är vi så olika, eller hur? Men faktum är det att han har gjort dig och mig till en avbild av sig själv. Så när Bibeln säger att du kan ställa dig framför spegeln och säga: tack vår Herre för att du har skapat mig så övermåttan underbart. Hur många gjorde det i morse? Nej, vi är ju inte riktigt såna. Nej, inte jag heller. Utan vi går lite snabbt förbi spegeln och så tänker vi så. Men jag tänker mig att Gud såg på sig själv och gjorde dig. Om du följer med mig i bilden, det skulle vara kanon om jag hade liksom en lera eller lite sand och lite vatten och lite annat. Men det står att han böjer sig ner. Och så börjar han ta upp stoft från jorden. Och så börjar han knåda någonting. Och så gör han någon form av skulptur av detta. Och så står det att han drar in sin andan och blåser liv i den här figuren. Och så står det, och det blev. Jag skulle vilja att du tänkte på dig själv i det läget idag. Att han böjer sig ner till dig och tar sina händer omkring dig och så formar han dig precis som den du är. Guds händer i rörelse. För att kanske åskådliggöra det lite bättre så går vi till Jeremia. Jeremia, ja tack. 18. Står det så här: res dig och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde till ett annat kärl, så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig och han sa: kan jag inte göra med er, ni av Israels hus, så som den krukmakaren gör? Som leran i krukmakarens hand, så är ni min hand. Jag vet inte om du tycker om att bli jämfört med en lerklump. Men bilden är väldigt skön. Och det finns ett litet ord i den här texten som jag hockade upp på mig häromdagen. Och det är bara en enda bokstav. Och det är det lilla korta ordet i. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Jag har läst nog den där texten många, många gånger. Och du kan den här utan till, de allra flesta av er. Men fundera lite grann på vad det står. Kärlet misslyckades i hans hand. Petrus gick på vattnet på väg till Jesus och i hans vandring så sjunker han. Ibland så tror jag vi har en känsla av att vi blir så fördömande på något sätt. Så att vi liksom inte kan ta det. Att det kan misslyckas i hans hand. Vi är lika fullt i hans hand. Så när du tycker att det går lite fel för dig, så är du i hans hand. Du är i hans hand. Och texten är ju underbar. Det här är väl den mest barmhärtiga texten vi har, höll på att säga. Det var väl att ta i, det finns massor. Men om man betänker på vad texten säger, så gör han ju inte ett annat kärl. Eller ett B-kärl. Utan han gör ett som han tänkt sig. Återigen, jag blir nog lite tjatig i den bildtexten egentligen. Men krukmakarens hand talar om för att du och jag är i en pågående process hela tiden. Där han jobbar med dig. Där han knådar dig. Där han låter dig liksom formas. Du är i en pågående process. Någonting som hela tiden, ett pågående vidrörande. Det ordet letar efter. En pågående vidrörelse av Guds hand. Visst är det skönt? Det är du och jag som människa inte behöver tänka på att vi måste bli så präktiga, vi måste bli så häftiga, vi måste vara så lyckade, vi måste kunna allting. Jag menar, när vi ska ta emot tron, så handlar det ibland om, tror jag, en del tänker, jag måste kunna allt, jag måste förstå allt, jag måste hitta allt. Nej, börja med honom och det kommer följa med. Jesus har ett uttryck som han säger till lärjungarna, och där har jag faktiskt inte hittat, jag kanske inte har läst alla texter, ni får ju rätta mig och hjälpa mig. Jag tror inte Jesus säger när han kommer till lärjungarna att han sträcker ut handen och säger kom och följ mig. Jag tror inte han säger det, va? Jag kan inte hitta det. Men min känsla i det är att han säger kom och följ mig. Satt och lyssnade på Niklas Penso uppe i Stockholm härom söndagen. Jag var sjuk hemma och så satt jag och lyssnade. Och då lyfte han en tanke om just det här med att kom och följ mig. Och han uttryckte det ungefär så här. Jesus frågar först inte efter att du och jag måste veta allt, förstå allt, vara felfri, syndfri. Utan helt enkelt bara följ mig. Det andra, det kommer. Därför att det var viktigare, tänkte han, min hållning och min riktning. För vem av oss kan säga att vi är felfria? Vem av oss kan säga att vi är totalt kunniga? Nej, ingen av oss. Utan han säger kom och följ mig. Jag tog det här med barnet som man tar fram till Jesus och lägger han handen på. Jag tror att jag är inte ensam om att du har mött, liksom jag, att någon har lagt sin hand på dig i en förbönssituation och du har känt att det hänt något. Jag tror inte att du och jag tänker att oj, det var väldigt mäktig hand han hade eller hon hade. Utan på något sätt så är det ju så att vi tror att när vi lägger handen på någon så är det ett Guds vidrörande genom den. Så att det händer någonting. Och jag skulle tro att Guds utsträckta hand ibland går genom din hand eller genom min hand. Men det är någonting som är Guds utsträckta hand i rörelse som händer, som är en förmedlande kraft. Åter till det här med vinden. Jag vet inte om du kommer ihåg när vi åkte upp till Pingstkonferensen i Oslo. Var du med då, Göran? Det blåste rätt bra. Vi hade varit i Strömstad, vill jag minnas, och så skulle vi gå ut från Strömstad med Lida. Och när vi passerar liksom bränningarna så att säga, utanför Strömstad, då stannar motorn. Vi har fulla segel och båten lutar 45 grader. Och jag satt, ja, jag kallar det för matsalen, men det heter väl något annat antagligen. Jag satt på rätt sida. De andra som satt på andra sidan, de satt så här. Och killarna som gick och skötte om och så vidare, de gick rätt slutade och de klarade ju det där väldigt bra. Den resan gick ju bra, men jag ville inte vara med i den just då. Och så går vi upp med båten i det där, och det är tur att vi har seglarna, annars hade det gått tokigt för oss. Men vi, så småningom får de igång motorn vad jag förstår, och vi kommer upp i det som då är struten upp mot Oslo. Och när vi kommer innanför bergen så att säga, då blir det kavlugnt. Var det? Jag har varit med om det några gånger så där ute på sjön. Vi var på väg ner till Amsterdam och det var en riktig eftersjö. Det var fruktansvärt vad det var sjö. Det var så här riktigt, riktigt stora vågor. Och så fort vi kom in i kanalsystemet i Amsterdam förstod det, var det också så där kavlugnt. Den känslan är något alldeles, alldeles extra. Att få vara ute på en gropig sjö och känna hur det liksom bara... På något sätt så är det en bild som jag känner att det händer något när Gud sträcker ut sin hand. När vi var sen i Spektrum, tror jag heter, ja, och sjöng, så hade ju sjön lagt sig för länge sedan och vi hade fått lägga till båten in till kajen där, ganska centralt och fint. Men så jag minns ju att Spektrum gungar ju fortfarande efter ett par dagar. Alltså jag tyckte ju att det liksom kändes att jag stod så här hela tiden. Men det gjorde det ju inte. Det liksom fanns kvar i det här huvudet att det var rätt så rörigt. Och är det inte så enkelt ibland att när Gud rör vid oss så blir det kavlumt, men vi lever kvar i dyningarna efteråt. När vi gick med båten ner till Amsterdam, så när vi kom utanför Danmark så hade ju stormen lagt sig. Utan det här var ju den här sjön som är efter stormen. Och den uppfattar ju jag som ännu värre än vanlig storm. För att fy vad det sög alltså. Jag försökte sova längst ner i en billig hytt så långt ner i båten jag kunde. För det skulle vara så billigt som möjligt. Och det skvalpade rätt bra för det var långt fram i fören. Så att jag vet inte, det var ingen rolig resa det där. När Jesus går i båten med Petrus så står det att vinden la sig. Och jag har en känsla av att då var det inga efterdyningar. Den la sig. Om du nu var på Genesarets sjö så påstås att där kan det bli rätt så gropigt. Jag har aldrig varit där, men när berättelsen säger det att det ska vara där. Men när Gud kommer och sträcker ut sin hand och säger kom Petrus. Eller när vi ser tidigare berättelser, var stilla. Så lägger sig allting. Men vi människor, vi har lätt att leva kvar i att det är snurrigt i oss själva. Eller i efterdyningarna. Tänk om vi kunde bara få släppa det, för han har sträckt ut handen och det har hänt någonting. Guds utsträckta hand kommer med frälsning. Det kommer med upprättelse. Det kommer med lärjungaskapet, följ mig. Hans hand kommer med omsorg att bli buren. Det är den utsträckta handens budskap till dig och mig. Där han liksom bär upp dig. Hur synlig är Guds hand? Är det någon som kan berätta för mig hur synlig är Guds hand? Alltså för mig är den osynlig. Eller hur? Den här handen kan ni se. Eller hur? Men Guds hand kan vi inte se. Och ändå... så är den påtaglig, verklig. Därför att så är Gud. Att mitt i all den där ensamheten, det jag skulle kunna berätta om det där tillfället, och det tror jag att jag ska göra. Jag satt i ett litet, litet andaktsrum i Pingstkyrkan i Ulricehamn. Vi hade morgonbön. Vi var två stycken, vill jag minnas. Och när jag sitter där, eller om jag ligger på knä, det kommer jag inte ihåg, så blev det så tydligt för mig att hur Gud i sitt perspektiv såg mig. Och det var inte så att jag tänkte att han såg mig direkt så. Utan jag såg liksom hur han såg alla dessa galaxer. Och i allt det där så såg han Vintergatan. Och i Vintergatan finns det en sol med massa klot runt omkring. Och ett av de där kloten hade han liksom satt ögat på. Och det var jorden. Och på jorden så fanns det massa med olika länder. Och där såg han Europa. Och sen såg han Sverige. Och sen såg han Ulricehamn. Och sen såg han att i ett andaktsrum så fanns det en liten ynklig människa som hette Peder. Då blev Gud stor för mig. Då kände jag Guds vidrörande på ett alldeles särskilt sätt. Det Gud rörde vid mig. Inte såg jag honom. Inte, eller hur? Men jag kände honom. Det är en sån där upplevelse som är påtaglig. Det Guds utsträckta hand är en verklighet. Hur möjlig är Guds utsträckta hand? Hur möjlig är den? Jag tänker mig att ja, det blir ju, beror ju på om jag vill bli berörd. Om jag har en vilja till att bli berörd. Den är möjlig därför att jag kan ständigt vara i hans hand. Jag tror att ni har sett någonstans någon gång någon har stått på en perrong eller något sånt där och ropat, hallå, här är jag. Har du varit med om det? Ibland tänker jag med Gud sån. Han liksom viftar, hallå, hallå, här är jag, se mig. Och vi är liksom inte med. Jag stod i ett sammanhang häromdagen och hamnade liksom in i min telefon. Och hade fått ett meddelande. Och jag stod och läste och läste. Och läste. Och till slut hör jag bara, Peder, Peder. Då vaknar jag. Så, hallå. Ibland undrar jag om Gud behöver det. För att vi ska se hans utsträckta hand. Kanske det är så att du någon gång har känt att nej, den vill jag nog inte beröra. Den vill jag nog inte ta i. Den tycker jag, nej, det får vara. Vet du, jag tror att Gud aldrig har någon sån som han inte vill beröra. Utan han kan alltid känna att han kan beröra vem som helst, när som helst, hur som helst. Visst är det skönt. Jag tror du har precis samma tanke om Gud. Ska vi se vart vi är någonstans? Hur möjlig är den? Just det. Vet du, jag tror att Gud är i det vanliga. Hur ofta är det som vi är i det extraordinära? Det är ju inte speciellt ofta, eller hur? Utan jag tror att Gud finns där i en vanlig, tråkig måndag. Den måndag som är den trökigaste och den tråkigaste och den mest gråa. Alltså den vanliga dagen. Jag vet inte om du redan är liksom i morgondagen. Jag har redan funderat på att jag ska göra det och det och så vidare. Alltså han är ju redan där. I den vanliga dagen. I den dagen sträcker han ut sin hand. Inte bara när du sjunker eller när det är något annat. Utan i en vanlig måndag sträcker han ut sin hand till dig och säger, hej, ta den. Jag vill välsigna dig. Jag vill gå med dig. Var var jag började någonstans? Jag är alltid på väg mot en avlägsen destination. Bortom det man kallar tid och rum. Detta mål ger mig mod, ger mig kraft, ger mig inspiration. Till att möta dagen eller åren som kommer. Så vad jag än gör, vad jag än tar mig för, ska jag aldrig släppa taget om den osynliga handen han har sträckt ut till mig. Det är mitt hopp. Det är min grund på något sätt. Jag ska aldrig släppa det taget. Om så det gungar runt omkring. Om det så rasar runt omkring. Om vad som än händer. Kommer jag aldrig släppa taget om den handen som han har sträckt ut. Hur känner du inför det? Visst är det gott? Kanske du kan dela det med mig. Att jag vill aldrig släppa det taget. För det är som att gå med pappa och hålla den handen. Det är som att gå på bommen och känna att det bär. Det är som att gå ut på vattnet och känna att det bär. Jag ska aldrig släppa taget om den handen som Herren har sträckt mig. Vet varför? Det är för att Jesus älskar dig. Han älskar dig så oerhört mycket. Så mycket att han dog för dig. Så mycket att han uppstod. Så mycket att han aldrig säger, du Peder eller Ulla-Karin, eller du vet att din hand, den tar jag gärna. Jag släpper den inte om bara du vill hålla min. För du älskar. Och då kan det kännas så att vi behöver honom hela tiden. Och jag tror rösten håller för en liten låt till som jag tänkte jag skulle avsluta med. Och det är en, vi har den här längre fram. Ja, vi kan ta den där. Godhet och nåd. Nu var det lite, nu lurar jag dig. Psalm 23 säger så här. Godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Visst är det skönt. Jag satt och läste i en bok igår också faktiskt. Och tänkte jag måste nog bara ta med mig den där versen. Tänk att var du än går någonstans så följer dig godhet och Guds nåd. Hela psalm 23 summeras i den där versen. Och jag tänkte mig kanske så att det var att då blir man välsignad med Guds godhet och Guds nåd. Alltså att det blir lite grann utav en liksom, yes, där satt den liksom. Det kanske mer lutar åt att han vill berätta att det är detta som driver honom till att faktiskt vara din herde och omsorg. Godheten driver honom. Nåden driver honom. I allt vad du har misslyckats med, allt vad vi kanske lyckas också med naturligtvis, så är det hans nåd som följer. Så Gud har alltid omsorg om dig och nåd därutöver. Nu ska jag göra någonting som jag egentligen inte behärskar. Men man får väl gå ut på vattnet, eller vad säger ni? Om det är någon låt som har följt efter mig ett tag så är det den här också. I need you more. More than yesterday. I need you more. More than words can say. Alltså jag behöver Gud mer. Mer än igår. Jag behöver honom mer än vad ord kan säga. Jag behöver honom mer än någonsin tidigare. Jag behöver dig Herre. Jag behöver dig Herre. Och nu har jag gjort så att nu har jag försökt översätta den där texten med hjälp av lite googling och sånt där, vet ni. Så att om vi tar en sida till så får ni den faktiskt på svenska. Och så ska jag sjunga den på engelska och så får ni överseende med min dialektala historia. Jag är 70 numera. I need you more. More than yesterday. I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need
need you more than yesterday. I need you more, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Right here in your presence is where I belong. Now my broken heart has finally found a home, and I'll never be alone. I need you more, more than yesterday. I need you more, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord.
Tack Herre för att du sträcker ut din hand till oss. Tack att du står där. Om så vi vänder ryggen till, så står du med din hand ute. Utsträckt till att vilja ta tag i oss när vattnet sjunker undan, eller vi sjunker genom ytan, eller vi misslyckas, eller när vi bara behöver din hjälp. Herre, tack att du står där med handen utsträckt när vi ska gå på bommen och det är lite oroligt. Herre, tack att du står där när saknaden finns där. Du står där när sorgen finns där. Herre, du står där när vi bara är i behov av omsorg. Då vi bara känner att någon att hålla handen skulle kännas så gott. Herre, tack att du står där med din utsträckta hand. Och Herre, vi får bara bestämma oss för att ta tag i den handen. Herre, tack att du är så stor. Tack för din omsorg. Och Herre, jag ber dig, lik Petrus, att våga gå. För vet att din hand finns där. Amen.
Jag har delat med dig och din sång. Nu lämnar vi ordet fritt en stund om det är någon som har fått någon tanken ni vill dela med er av, eller någonting ni vill att vi ska be för, eller någonting.